Så, god morgon och välkomna till möte. Och vi ska läsa tre olika stycken från Bibeln. Två av dem är från Nya Testamentet och en av dem är från Gamla Testamentet. Vi kan börja med det som är i Gamla Testamentet och då ska vi be oss till profeten Jesaja. Och jag rekommenderar er att ha biblarna redo, vare sig de är digitala eller fysiska. Därför att det är alltid bra att ha skriften framför sig. Ni vet hur vi har fem sinnen och ju fler sinnen som är involverade i inlärningsprocessen, ju effektivare är det. Och det är faktiskt sant att om man både ser och hör saker samtidigt så ökade inlärningskurvan, eller den blev brantare, väldigt radikalt faktiskt. Så vi läser från Jesaja 44 och verserna 19 och 20. Men innan vi gör det så kan vi börja med bön. Här vi tackar dig denna morgon. Vi tackar dig Jesus för att du har gett oss ditt ord. Du har också gett oss en möjlighet att lyssna till ditt ord i den här miljön där Kristi kropp är samlad, där församlingen möts. Och vi ber att ditt ord skulle vara rikt ibland oss denna morgon. I ditt namn. Amen. Jesaja 44 och verserna 19 och 20. Och sammanhanget som profeten skriver här i, eller, det är att Israel istället för att tillbe den levande guden så tillbad man avgudar. Och de här avgudarna, de var gjorda av trä, de var gjorda av ja, till och med guld om man hade gott om pengar. Eller någon form av material. Och han säger att det här är ju helt befängt. Liksom, hur kan man tillbe någonting som är tillverkat av människohänder? Och då säger han så här i vers 19: ingen har så mycket en eftertanke, så mycket vett eller förstånd att han säger: en del av det jag har bränt upp eld på kolen som jag har jag bakat bröd och stekt kött och har nu ätit. Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud, skulle jag falla ner för ett stycke trä. Den som lever av aska är förledd av ett vilselett hjärta, det här är vers 20, så att han inte kan rädda sin själ eller tänka. Är det inte en lögn där jag håller i min högra hand? Det är intressant att när Bibeln talar om höger så talas det om någonting som är godkänt. Liksom att jag godkänner någonting. Kungen håller sin spira i höger hand och så vidare. Och så när han talar om att man håller någonting i sin högra hand, då är det det som man har accepterat i sitt liv. Nu går vi fram till Nya Testamentet och Johannes evangeliets åttonde kapitel. Det här kan man säga är motsatsen till lögnen. Därför att ni vet, alla ord som vi har, de har ju en motsats. Stort, litet, mörkt, ljust, rätt, fel. Och här har vi då alltså falskt och sant. Och Johannes 8, 31 och 32. Jesus sa det till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och sen det sista vi ska läsa, det är ifrån andra Korinthierbrevet kapitel 5 och verserna 17 till och med 21. Så andra Korinthierbrevet 5, 17 till 21. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, till det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber till Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jag vet inte om någon av er kommer ihåg ett program på radio som hette Byteskomik. Det var två skåningar som hade det här, och de hade då ett radioprogram som man kunde ringa in till, och så ringde man in och berättade en rolig historia, och då tog de emot den här historien, och sen så berättade de en historia i sin tur som den här personen som hade ringt då fick. Så man bytte alltså två roliga historier. Och de kallade det här programmet då för byteskomik. Och när de var klara med sitt byte, då sa man alltid bytt, bytt kommer aldrig igen. Det vill säga att när man har gjort, man kunde inte ångra det här då, utan hade man lämnat ifrån sig en rolig historia och fått en annan rolig historia till sig, då var det liksom kört, man kunde inte ångra sig. Så bytt, bytt kommer aldrig igen. Och det är också titeln för mitt budskap idag. Bytt, bytt kommer aldrig igen. Och ni vet hur vi tycker om att byta saker. Vi kanske har någonting. Vi tar med oss våra kläder till en sån här, vad kallas det för nu, klädesdag, klädbytardag kallas det för, tror jag. Och så har man någonting som man själv har växt ur eller inte tycker om längre eller vad det nu kan vara. Och så lämnar man det här och så får någon annan, eller någon annan har då någonting annat där, och man byter och så går man tillbaka och tycker att wow, det här var ju bra. Men det är alltid så att när vi byter någonting så vill vi ju att det ska vara någonting som är bättre. Vi vill ju liksom byta upp oss. När vi byter bil till exempel, så vill vi ju inte byta till oss en äldre bil eller en sämre bil, utan vi vill ju alltid liksom få någonting bättre. Och Gud vill också bedriva byteshandel med oss. Han vill byta ut någonting. Och han vill att vi väljer det som är nytt, det som han erbjuder oss. Och de här orden här, de här verserna i andra Korinthierbrevet 50 kapitel, med början i vers 17 som vi läste, de är helt fantastiska. Det är väldigt många intressanta ord här. Först och främst så står det att vi är en ny skapelse i vers 17. Och det här ordet för skapelse, det är kitisis i grekiska. Och det betyder att vara som man var från början. Det vill säga att man är i ett originalutförande. Och i det här fallet så betyder det alltså att när jag är en ny skapelse så har jag samma förutsättningar som människan hade innan hon föll att umgås med Gud. Alltså under fallet så har vi alltså inte haft möjlighet att umgås med Gud överhuvudtaget. Människor genom olika religiösa ansträngningar tror att man umgås med Gud genom sina system och ritualer och traditioner. Men det är bara mänskliga påfund. Men en pånyttfull människa, en frälst människa, har blivit en ny skapelse. En kitisis, som det betyder alltså att man har nu återigen möjligheten och privilegiet att umgås med sin skapare. Och det står att vi är en skapelse, men att vi är en ny sådan. Och här finns det ett ord i grekiska som är kainos. Och det är ett annorlunda ord för, det finns två olika ord. Det andra ordet är kronos. Och kronos är där vi får det svenska ordet kronologi. Det vill säga när man gör någonting i en viss ordning. Måndag kommer före tisdag, klockan tre är före klockan fyra. Det finns alltså en kronologisk ordning. Men det är inte det ordet som används här, utan det är kainos. Och det talar om mera ny i kvalitet. Och det är liksom en fräschhet här som inte fanns. Den gamla naturen som är fallen, den behöver inte förnyas, den behöver ersättas. Och det är precis det som han talar om här, att vi har blivit en ny skapelse, kainos. Och det betyder att det gamla är förgånget. Det är också det som vers 17 säger här, vi är en ny skapelse, det gamla är förbi. Och det är ordet för förbi i grekiskan, det är parero kaiomai, och det betyder att någonting som har varit med oss tidigare, parallellt med oss, har nu mist sitt inflytande. Med andra ord, att vår syndanatur som tidigare var det enda som hade ett inflytande på oss, den makten över oss är nu bruten. Och om vi nu går till vers 18, så står det sen att allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Och det här ordet för försona, det är ett intressant ord, mycket grekiska idag, men katalarasso. Ni har säkert hört mig använda det här, det är inte katalasso, utan katalasso. Och det betyder att byta ömsesidigt. Och det intressanta här är att det är egentligen ett sammansatt ord som av två, det ena ordet betyder ner och det andra betyder att göra annorlunda. Så han säger här egentligen att Gud har kommit ner, kommit in i den här världen och bytt ut någonting. Och det är ett ömsesidigt utbyte. Och ni vet, liksom när vi tänker på försoning, det är alltid så här att vi liksom går halva vägen var och vi försonas. Men med Gud är det inte så liksom att han accepterar inte att vi kommer halva vägen. Jag har gjort mycket bra nu Gud, nu får du acceptera mig och liksom komma mig till mötes. Utan Gud har dragit upp riktlinjerna. Det är han som säger vad som är rätt och fel. Det är han som säger hur försoningen kan och måste äga rum. Och det kan bara äga rum på ett enda sätt. Och det är att vi kommer till honom i tro och accepterar vad han har gjort på korset för vår skull. Och när vi gör det, då sker ett utbyte. Ett ömsesidigt utbyte. Vi ger honom allt det gamla och han ger oss allt det nya. Och det är på Guds villkor som vi gör det här. Och han kom ner och han gjorde allting annorlunda. Allting är annorlunda. Se, som vi sa i versen innan, vi har gjort allting nytt. Och han bytte vår synd mot sin rättfärdighet. Ni vet, när vi byter någonting så liksom vill vi ju ha någonting. Det ska ju liksom, båda grejerna ska ju vara bra. Men Gud byter allt skräpet mot allt det fantastiska. Han säger inte, jag vill ha eran godhet. Jag vill ha era goda gärningar. Jag vill ha era mänskliga ansträngningar. Så ska ni få frälsningen i utbyte. Nej, säger han. Jag vill ha allt skräp. Jag vill ha allt elände. Jag vill ha allt det som är förknippat med era gamla liv. Det som ni håller i eran högra hand. Den här askan. Släpp det. Låt det gå. Och ta emot allt det nya. Och så står det att vi har nu en tjänst av försoning. Nu är det inte Gud, utan nu är det vi som har den här tjänsten. Och det här ordet för tjänst är diakonia. Som är där vi får ordet diakon. Eller som då betyder en tjänare. Och egentligen så betyder det en servitör. Alltså ni vet, när man går till en restaurang så kommer en person och finns det i gamla tider så har man en handduk runt armen så här. Så liksom. Och man kommer, man skulle då börja och betjäna den här personen. Och man har en meny. Man erbjuder någonting och säger att vad kan jag erbjuda idag? Vi har dagens special här och vi har det här kan vi rekommendera. Köksmästaren rekommenderar det här och så vidare. Men han säger verkligen att vi går in i denna värld som servitörer. Därför att vi har blivit försonade med honom. Vi har bytt allt skräp i vårt liv mot allt det underbara som Gud har. Och nu med detta nya liv så går vi in i den här världen som servitörer och servitrissor. Heter det kanske inte, men någonting. Det måste finnas en feminin variant av
servitriser.
Servitriser heter det, tack. Och det är helt fantastiskt att se detta. Vad har vi på menyn? Vi har nåd, vi har barmhärtighet, vi har kärlek och så vidare. Och precis som pastor Peter sa i början här, att vad är det vi gör när vi går ut och evangeliserar? Vare sig det är organiserad evangelisation som vi gör kanske som församling någon gång i veckan, eller om det är spontan som vi själva gör i våra dagliga liv på arbetsplatser och annat. Men vad det än är så är vi som de här servitörerna som går ut och erbjuder denna fantastiska meny. Kom och ät. Kom och liksom ta det som Gud erbjuder. Och vi går runt och tar upp beställningar av människor vad de behöver. Men förutsättningen är ändå att de lämnar ifrån sig det de håller i sin högra hand. Den världsbild och de lögner som jag har haft och levt i hela mitt liv, jag håller fast vid det. Jag har en avgud här som jag har tillverkat. Jag höll ner ett träd. Jag gick ut i trädgården och sen stoppade jag spisen full med vedträd från det här och värmde upp det. Och så kunde jag liksom göra lite mat där och så vidare och bli varm, mycket fint. Men så blev det lite över och då gjorde jag en avgud av det och satte i sovrummet. Och innan jag lägger mig så knäböjer jag inför den här träbiten och säger: hjälp mig, hela mig, befria mig. Och han säger det är patetiskt. Det är en lögn som ni lever av. Aska som ni håller i er hand. Och ni släpper det inte. Därför att ni håller fast vid den här lögnen. Och människor vill många gånger hålla fast vid lögnen. Tyvärr. Man vill inte släppa det. Och vi kommer där liksom och säger: titta på menyn. Alla fantastiska råvaror som har använts för att liksom producera den här maten som vi nu erbjuder. Nej. Liksom, jag håller kvar vid min aska. Jag vill inte släppa det. Då går vi till vers 19. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Han försonade världen med sig själv. Det här är ett, står i presens och det är ett aktivum. Det vill säga att det var Gud som tog initiativet att försona världen. Det står i presens, det betyder att det är en pågående handling. Det är ingenting som Gud har slutat med. Det var inte vid en tidpunkt erbjöd Gud människor att bli försonade med honom. Nej, det är någonting som pågår ständigt. Det pågår just nu. Och han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Det här ordet för att tillräkna, logizomai, det betyder egentligen att inventera. Nu för tiden så gör man kanske inte inventeringar på företag och i affärer och så vidare för att allting ligger inlagt i datasystem. Så man ser på en gång vad som händer. Men förr i tiden, när jag var barn, när jag kommer ihåg så inventerade man på företag. Det var ofta två gånger per år. Så stannade all produktion och allt man gjorde det var att man gick runt och inventerade. Man räknade varenda skruv, varenda mutter, varenda liten detalj. Så skrev man ner det på papper så att man visste vad man hade. Och han säger att Gud inventerade inte våra liv. Han gick inte in och räknade våra synder. Han gick inte in och tittade på hur många misstag eller problem vi har i våra liv. Han tittade inte på det. Han gjorde ingen inventering, logitsoma. Utan vad han gör istället, det är att han säger, lämna ifrån allt det här så ger jag er någonting som är helt nytt. Och ordet för överträdelse är egentligen paraktoma, som betyder alltså beräknade, kalkylerade synder. Och ibland så brukar man skilja på synder som man begår medvetet och synder som man begår omedvetet. Och visst är det så att vi begår omedvetna synder, men ändå så är det så att synd är aldrig någonting som faller över oss. Vi vet om det, vi planerar det, vi ursäktar oss och vi gör det. Om ni inte tror på mig så får ni ta upp med Gud. Men i mitt fall är det alltid så. Synd är alltid planerad. Så jag föll i synd. Nej, jag planerade att synda. Jag gav mig själv en ursäkt för att göra det. Och sedan gjorde jag det. Men han säger här att oavsett vilken typ av synd vi talar om, så är vi ansvariga. Men han inventerade inte detta. Han gick inte igenom och sa att alla de här gångerna så har du gjort si eller så. Nej, han ställer inga frågor överhuvudtaget. Sen står det att han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vilket privilegium att vi får gå ut i världen och berätta för människor om detta fantastiska erbjudande, evangelium, att människor kan bli frälsta, att de kan byta ut allt det gamla mot det nya i honom. Och det för oss till vers 20. Där står det att vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägna, låt försona er med Gud. Sändebud, det är egentligen det ordet som vi får ordet äldste ifrån, som alltså är pressbyter. Det betyder att vara en representant med fullmakt. Ni vet vad fullmakt är. Någon ger oss ett papper att jag kan gå och kanske utföra bankärenden eller rösta eller vad det nu kan vara. Alltså fullmakt. Den personen har signerat ett papper att jag eller du eller den personen som det handlar om har full rättighet att göra detta. Så här talas det alltså om att vi har blivit givna en fullmakt av Gud att berätta om det här. Det är inte så liksom att Gud säger att nej, vi kvalificerar inte för det eller du borde inte göra det. Nej, utan allting är givet till oss och vi har en fullmakt, vi representerar honom. Och så står det att han ber. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det är ordet för att be, det är parakaleo. Och det är egentligen som en kallelse. Det vill säga att vi går kontinuerligt ut till människor för att berätta för dem att de har blivit, eller att försoningen är möjlig. Och det står just också grammatiskt på det sättet att det är någonting som pågår kontinuerligt. Att det inte är så att vi vid en tidpunkt i våra liv evangeliserade eller berättade det här budskapet, utan det är någonting som vi gör kontinuerligt. Och slutligen här så i vers 21, den som inte visste av synd, det vill säga Kristus, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är ordet för att stå. Det är ginomai i grekiska. Och det betyder egentligen att orsaka någonting. Att skapa någonting ur intet. I Johannes 15:3 så står det att vi är redan rena genom hans ord. Det vill säga att Gud har talat ett ord. Och genom det ordet är vi rena. Och det är samma princip som när Gud skapade den fysiska världen. Han skapade denna värld genom att uttala ett ord. Och på samma sätt skapar han i oss den nya människan genom att uttala ett ord. När jag sätter tro till evangelium och jag är redo att göra det här utbytet, att ge honom allt det gamla, att släppa lögnen som jag håller i min hand, askan som jag håller fast vid, då ger han mig ett absolut nytt liv. Och han skapar det ur intet. Det är ingenting som jag kan producera. Det är inte en livslång process. Det är ett domslut i den himmelska domstolen. Där Gud säger, nu är han eller hon rättfärdigt förklarad. Pang, boom. Och det resultatet är evigt. Fantastiskt. Det är också samma ord som Gud talar eller använder i Johannes 15:7. Där det står att vi ska be. Be om vad vi vill, så ska vi få det. Och där används också ordet ginomai. Det vill säga att Gud skapar bönesvaret för oss. Ur inte. Jag behöver inte manipulera omständigheterna. Jag behöver inte liksom arbeta upp någonting. Utan det är direkt gjort i det ögonblick som Gud hör min bön. Och vilket fantastiskt privilegium. Så, vad säger vi? För det första, Gud säger, ge mig allt det som är ditt. Ge mig allt dina problem, din synd, din ångest, din skuld, fördömelse, rädsla, hat, oförmåga, det förflutna, allting. Det vill jag ha. Men då säger man, men vad ska Gud ha? Men vad har han för nytta av det liksom? Jag menar, vill inte han ha någonting bra? Jag menar, skulle vi liksom, tänk om vi kunde ge Gud alla gånger alla våra böner som vi har bett. Och tänk om vi kunde ge honom liksom alla goda gärningar och allt gott som vi har gjort. Då skulle han ju ha ett utbyte av det. Jag menar, då skulle han få någonting. Men Jesaja skriver att även våra egen rättfärdighet är som smutsiga trasor. Det vill säga att allt det som vi har producerat i den gamla fallna människan, oavsett om det är mänskligt gott eller inte, så är det ingenting som Gud vill ha. Han vill bara ha allt skräp. Det är fantastiskt. Men för det andra då, så säger han, jag ger dig min rättfärdighet. Jag ger dig min frihet, nya tankar, kärlek, förmåga, förlåtelse, framtid och hopp. Allt det ger Gud oss. Och det är inte så att vi liksom måste jobba oss fram till det. Okej, nu har jag liksom, nu har startskottet gått. Och nu måste jag liksom jobba på det här. Det är någonting som Gud ger mig omedelbart. Jag är omogen, jag är liten, andligt talat. Det kommer att ta tid för mig att växa in i min gemenskap med Gud. Men förutsättningarna finns där från första början. Därför att jag har blivit given en absolut ny skapelse. Och i den skapelsen har jag all möjlighet och all rättighet att umgås med min Herre och Skapare. Så, för det tredje. Först säger Gud, ge mig allt ditt. Sen säger Gud, jag ger dig allt det som är mitt. Allt det som jag är. Jag ger dig till och med mig själv. Som det står i andra Petrus. Andra Petrus 2:4. Nej, 1:4. Det är Petrus 1:4. Bland ihop kyrkorna. Så står det att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Och han ger till och med oss sig själv. Ett av Guds ord. Ett av Guds namn i gamla testamentet är just att han är den uthällande guden. Han häller ut av sig själv så att vi kan bli en få del av hans natur. Så då kommer vi till det tredje och sista. Bytt kommer aldrig igen. Det Gud gör, det gör han för evigt. Det är ett fullbordat verk. Och i Jeremia 33 och vers 3, för er som har engelska biblar eller läser engelska, så står det faktiskt att Gud har en telefon. Det står, call to me and I will answer you. Alltså, ring mig och jag ska svara er. Det vill säga att Gud har gjort sig själv tillgänglig för oss. Därför att även när vi har gjort det här utbytet så kommer det ändå att komma dagar och stunder som vi alla vet. När vi inte känner så. Vi känner som att vi har liksom tagit tillbaka allt det här eländet och alla de här goda sakerna som har lämnat oss. Det är vår erfarenhet. Och vi återigen plockar upp den här askan och håller den i vår hand. Och vi lever av lögnen. Jag tänker på det. Den här världen. Det är bara aska. Den här världen, när världen föll under när Adam och Eva var olydiga mot Gud och använde sin vilja att gå bort från honom, så liksom blev den här världen bara aska. Det finns liksom ingenting, men ändå så är det den här världen som människor håller fast vid med all sin kraft, och man vill inte låta det gå. Men Gud säger att förutsättningen för att få det nya är att ni ska ge upp det gamla. Och det är det som frälsningen handlar om. Det handlar inte om att börja en livslång process och börja jobba sig upp till någonting eller jobba sig fram till någonting för att sen Gud en dag säger: nu är det värdig att bli emottagen. Nej, det handlar om att låta allting gå i det ögonblick man tror och få allt av honom. Inga strågor ställda. Så världen lever i en lögn. Världen håller askan i sin högra hand och vill inte släppa den. Man är förledd. Men vi, säger han, om vi förblir i hans ord, som vi läste tidigare i Johannes 8, 31 och 32, då är vi hans lärjungar. Det står inte att om vi förblir i hans ord eller håller oss i hans ord så blir vi frälsta. Det blir det ögonblick vi tror. Men vi är hans lärjungar, och det betyder att som hans lärjungar så lär vi oss mer och mer om honom, och vi förstår att det vi håller i vår högra hand om vårt förflutna, om alla problem vi har, det är bara en lögn. Och vi måste låta det gå. Och vilket fantastiskt privilegium som vi har att idka den här byteshandeln med Gud. Vi kan välja det nya. Och det är det som Gud vill. Det ger mig allt det gamla som är ert. Det ger er allt det nya som är mitt. Och bytt kommer aldrig igen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig för att de är levande tankar från ditt levande ord. Herre, du är inte bara ett koncept som människor har uppfunnit och erbjuder några mänskligt visa tankar. Du är en levande Gud som har uppenbarat dig själv i den här världen genom din son som blev kött och kom in och bodde ibland oss. Nu har du gett oss ditt ord, och ditt ord finns också mitt ibland oss. Och vi tackar dig för det, Jesus. Vi tackar dig för att ordet är rikt. Det har förmågan att förnya, förändra, förvandla. Och här vill vi bara leva i det ordet. Vi vill också ge en möjlighet för dem som lyssnar på internet att fatta ett beslut i sitt hjärta om evigheten. Romarbrevet 10, verserna 8, 9 och 10 säger att ordet är dig nära. Ordet är inte långt borta. Allt du behöver göra, det är att tro på det evangelium som har blivit erbjudet. Att Gud blev en människa, Jesus Kristus. Han blev till synd, som vi läste om. Dog för oss. Och när vi tar emot honom, då ger han oss sin egen rättfärdighet som en gåva. Vilket fantastiskt erbjudande som alla borde gensvara till. Och har du inte gjort det, så be den här bönen i ditt hjärta. Jesus, jag vet att jag är en syndare. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du betalade för synden i mitt liv. Och nu vill jag ta emot den fria gåvan. Nu vill jag ta emot rättfärdigheten som kommer av tro, inte av hjärta. Jag vill ta emot den som en gåva. Jag bjuder in mitt hjärta, Jesus. att bli din Herre och Frälsare. Vi tackar dig Jesus för det. Om du bad den bönen, om du tog emot detta erbjudande, då är detta budskap sant för dig. Då släpps askan som du höll fast vid och du har tagit emot hans eviga liv, sanningen. Det går. Du kan aldrig byta tillbaks det. Du är för evigt förseglad med hans ande. Du tillhör honom i tid och evighet. En gåva kan man inte förtjäna, en gåva kan man inte förlora. Har vi tagit emot den så tillhör den oss. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Amen.